Good afternoon. I'm glad you came here.
Det är början av augusti 2025. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu håller presskonferens.
No nation can accept a genocidal terrorist organization a stone's throw from its citizens.
Ingen nation kan acceptera en terrororganisation som ägnar sig åt folkmord, ett stenkast från sin befolkning, säger premiärministern. Det är så han motiverar att Israels armé ska gå in i tätbefolkade Gazas stad, ett av de få områden armén inte kontrollerar, för att krossa Hamas. Men det finns de inom premiärministerns regering och grupper i det israeliska samhället som vill gå mycket, mycket längre.
We mean today, we mean we are ready to move into tents, we are ready to move into little shacks.
En bosättarrörelse som är redo att omedelbart flytta in i Gaza och göra det till en del av Israel.
No more Gazans in Gaza after the attack of October 7.
Det här är konflikt där vi ställer oss frågan, vad vill Israel egentligen med Gaza? Jag heter Viktor Lövgren.
That's our plan for the day after Hamas, and let me summarize it.
Israels premiärminister Netanyahu säger sig ha en plan för Gaza. Och i det här avsnittet ska vi få höra från israeler som både försvarar och förkastar den här planen.
Och ett första steg i hans plan är alltså att inta Gazas stad med sina över 700 000 invånare.
Men Ulrika Bergqvist, som producerar det här avsnittet av Konflikt, vi ska börja hos några som är direkt påverkade av Netanyahus besked. I Libanon träffar reporter Lina Malers en palestinsk familj, eller delar av den. Resten av familjen är nämligen kvar i Gazas stad.
Tioåriga Judy står på en balkong i Beirut och ser ner mot gatan där människor och bilar passerar. Så här såg det ut i Gaza, säger hon. Hus, gator och bilar. Inne i lägenheten berättar hennes mamma Nor att även möblerna för tankarna hemåt. Hon pekar på soffan. Den är identisk med den de hade i Gaza, säger hon. Mitt hem var enkelt, men jag älskade det, säger hon. Nu finns ingenting kvar. Bara ett enda rum klarade sig undan bomberna. Hon säger att hon inte längre kan sova om nätterna. Varje dag får hon höra att någon i hennes närhet dött eller skadats i Gaza. Hon stänger aldrig av tvn och greppar ständigt mobilen för att se de senaste nyheterna. Varje steg är fara, död, förstörelse och hunger, säger hon. Nor och tre av hennes barn är i Beirut för att få vård. De är några av de få som fått tillstånd att lämna Gaza. Hennes man och sjuårige son är kvar i Gazas stad. Israeliska myndigheter lät dem inte resa ut. Hon tvingades lämna sonen med sin man vid gränsövergången. Utan operationer skulle hennes andra barn inte överleva. Alla hennes tankar kretsar kring familjen. Om de kommer att fördrivas eller dödas. Om Israel nu går framåt med planerna på att ta över Gazas stad. Jag kan inte beskriva vad jag känner för min familj. Mina systrar, mina bröder, mina älskade, mina vänner. Vad kommer att hända med min son och min man, frågar hon. Det här är min son, säger hon, och visar bilder på en pojke som sitter på stranden och bygger sandslott. En annan visar hans första dag på dagis. Fotorna är från livet innan Israel inledde sina oupphörliga flygräder. Nu har allt förändrats. Hon visar bilder på sin man.
Hej, Zoji.
Ser du hur han såg ut och hur han har blivit, säger hon. På mobilskärmen framträder en man med armar och ben inlindad i bandage. Pappa, säger den treårige sonen hon har i knät. Hon ringer sin man i Gazas stad. Hur mår du, frågar hon, vad är nytt? De bombar kraftigt från luften, säger han. De börjar vid 10 på kvällen och håller på till gryningen. Husen framför oss, allt förstörs. Som alla andra har Ahmad hört Israels uppmaningar om att lämna området. Men tänker inte ge sig av. De vill bomba så att folk blir rädda och flyr till det område i södra Gazaremsan som de kallar säkert. Men det är inte säkert. Det är tält som bombas, säger Ahmad. Vi vet ännu inte vad som väntar, säger han. I en lägenhet på sjätte våningen i ett lägenhetshotell några kvarter bort på Riptisam. Hon har slagit sig ner på soffan och lagt upp ena benet på en stol. Kryckor står lutade mot väggen. Efter att Israels militär genomförde en flygräd mot hennes föräldrahem i Gaza har hon genomgått inte mindre än 20 operationer. Vi lever här i Libanon, men min själ och mitt hjärta är fast i Gaza. Alla mina tankar är där, säger hon. Ibtisam, hennes två döttrar och sonen Hamza, tillhör också några av de få som kunnat lämna Gaza. Men kvar i Gaza finns hennes man och 19-årige sonen Mohammed. Han är också skadad, en splitterbit har borrat sig in till hans öra. Israeliska myndigheter gav honom inget tillstånd att resa ut. Mitt hjärta är alltid oroligt, säger Ibtisam. Jag har redan förlorat två av mina barn. Jag kan inte förlora mer än så. Jag har inte kraft att bära mer. Familjen klämdes fast under rasmassorna när israelisk militär genomförde raketattacken. Hon och döttrarna överlevde. Det gjorde inte hennes 15-åriga dotter Bayan och äldste sonen. Hon visar bilder från tältlägret i Gaza City där sonen Mohammed nu lever. Han är märkbart förändrad, berättar hon. Har tappat minst 10 kilo av sin kroppsvikt. I månader har hon oroat sig för att han inte får tillräckligt med mat. Sen Israel offentliggjorde planerna på att gå in i Gaza stad, ett av de områden som ännu inte står under israelisk kontroll, har oron vuxit. På TV:n rapporterar ett nyhetsankare att israeliska stridsplan attackerat tältlägret just där Mohammed befinner sig. Hon försöker få tag på sonen. Uppkopplingen är svag, men till slut når hon honom på ett internetcafé som drivs av solceller där han kan ladda sin telefon.
Hallå? Aja Hamad, kif halak mamma?
Hur mår du, frågar hon. Det är fullständig förstörelse från alla håll, svarar han. Hon frågar sin son vad han ska göra om Israel genomför sin plan. Ska han försöka ta sig söderut eller stanna kvar i Gaza stad? Det finns ingen plats i Gaza dit vi kan gå. Södern är redan full av människor, svarar Mohammed. Släktingar och vänner runt omkring honom har flytt flera gånger om. Nu säger de att de inte orkar mer. De som inte har någon plats i södern kommer att stanna i sina hus och tält. De kommer att dö i sina hem, säger han.
Och vi ska förflytta oss bara några mil bort från det där tältlägret i Gazaremsan där Mohammed bor. Till en annan värld, på andra sidan gränsen, i Israel där vår reporter Mattias Pleijel träffar en grupp israeler som drömmer om att flytta in i Gaza, nu på direkten.
Jag står på en kulle och tittar ut över norra Gaza. Kriget mullrar och långt bort syns ett grått gytter av trasig betong. resterna av den palestinska staden Beit Hanun. En bild av förstörelse och lidande. Men Rina, som står bredvid mig och hårt kramar den israeliska flaggan i sin hand, hon ser någonting annat, ett löfte.
I'm feeling like hope and like a big like a dream that I really think like it can happen, that we are going to live here.
Israeler som drömmer om att bosätta Gaza alltså.
Och Victor, det skulle ju inte vara första gången Israel etablerar bosättningar i Gaza.
Precis, det finns en historik här.
Och vi ägnar hela det förlängda kvällsekot åt kriget i Mellanöstern.
I juni 1967 attackerar Israel Egypten i vad som kommit att kallas för sexdagarskriget, eller junikriget.
Israeliska trupper intog, som tidigare sagt, den strategiskt viktiga staden Khan Yunis i sydspetsen av Gazaremsan.
Enligt israelerna själva var det här för att avvärja en invasionsplan mot landet. Även Jordanien och Syrien dras in i kriget, som resulterar i att Israel nu får kontroll över flera nya territorier. Bland dem Golanhöjderna, Västbanken, Sinaihalvön och Gazaremsan.
Strax efter att junikriget hade slutat, då funderade ju den israeliska regeringen ganska mycket på vad gör man nu med de här nya ockuperade områdena.
Det här är Mikael Schultz, professor i freds- och utvecklingsfrågor vid Göteborgs universitet, som följt Israel- och Palestina-konflikten i över 40 år.
Det var ju många som tyckte att man skulle, eftersom det var ett krig som man hade vunnit, så skulle man annektera stora delar.
Och en annektering, det är alltså när ett land tar ett område permanent, medan en ockupation är tillfällig.
Precis. Arbetarpartiet som styrde Israel under den här tiden ville förhandla om områdena i utbyte mot att grannländerna skrev under ett fredsavtal och erkände Israel som stat. Men arabländerna sa nej till förhandlingar.
Och då svängde det till fördel för att man liksom började acceptera tanken på att bosätta de ockuperade områdena där då olika typer av bosättningar började etableras.
Enligt arbetarpartiet som styrde Israel byggdes bosättningarna dels av säkerhetsskäl.
För allt då Golanhöjderna och Västbanken, för de är ju strategiska höjder som man menade utifrån militär synpunkt skulle göra det enklare för Israel att kunna upptäcka eventuella framtida anfall från Syrien respektive Jordanien.
Men ett annat skäl till att bosättningarna började byggas var att man ville sätta ännu mera press på grannländerna Egypten, Jordanien och Syrien. Bosättningarna skulle stärka israelernas förhandlingsposition. Och 1979 ger det resultat. För då fick Egypten tillbaka Sinaihalvön i utbyte mot fred och ett erkännande av staten Israel.
I kväll klockan 8 svensk tid inleds i Washington den ceremoni där fredsavtalet Israel-Egypten ska undertecknas av presidenterna Carter och Sadat och premiärminister Begin.
Den som till sist fick till det där avtalet med Egypten var faktiskt en högerledare, Menachem Begin. Men hans parti Herut, föregångaren till Netanyahus Likud som styr Israel idag, de såg på de ockuperade områdena som något mer än brickor i ett diplomatiskt spel. För dem var de här områdena delar av ett judiskt hemland.
Då kom då bosättningen av civila bosättningar att intensifieras, inklusive Gazaremsan.
Nu får bosättarrörelsen luft under vingarna och allt fler israeler bosätter sig på de ockuperade områdena. Men 1987 händer något som försvagar dem som tror på ett stort Israel.
Oroligheterna på den ockuperade Gazaremsan har nu pågått i snart 2 veckor.
Den första intifadan.
De här sammanstötningarna mellan palestinier och israeliska soldater har hittills krävt 17 dödsoffer.
När palestinier gör uppror mot den israeliska ockupationen och pressar fram fredsförhandlingar mellan Palestina och Israel i vad som kommer kallas för Oslo-processen.
Look, first I remember visiting Gaza several times and even having lunch with Arafat on the Gaza beach. during the Oslo years.
En person som deltog i de här förhandlingarna var Alon Liel, idag pensionär och fredsaktivist, men på 90-talet högt uppsatt israelisk diplomat med nära kopplingar till Arbetarpartiet.
We Labour government treated Gaza and the West Bank as Palestinian territory that we hold temporarily, and we tried to promote the idea of two states.
Under 90-talet ser den där drömmen om en palestinsk stat ut att kunna förverkligas. Men förhandlingarna kollapsar och år 2000 blossar våldet upp igen mellan palestinier och israeler i det som kallas för den andra intifadan. Och planen på att byta israeliska bosättningar mot fred blir med tiden allt mer osannolik. Tills allt plötsligt ställs på ända igen.
I Mellanöstern genomför Israel en omfattande militäroperation som ska tömma 25 bosättningar på områden som Israel ockuperat i Gaza och på Västbanken.
När en annan högerledare, den tidigare och kontroversiella generalen Ariel Sharon, plötsligt drar tillbaka alla israeliska bosättningar från Gazaremsan och några få från Västbanken. Ett beslut som han motiverar med att ockupationen ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv inte är hållbar.
Sharon understood that occupying the West Bank and Gaza is not sustainable. He started with Gaza and the north of the West Bank. He pulled out the settlements. The country was torn apart.
Diplomaten Alon Liel stödde Sharons beslut att lämna Gaza. Men beslutet splittrade Israel.
Wholeheartedly supported this move of pulling out our settlements from Gaza.
Och det fanns ett problem som inte förutsåg, säger Alon Liel. Att det blev Hamas som sen tog makten i Gaza.
The problem was that Hamas took over the Gaza Strip and it ended on the 7th of October and now it is seen as a mistake.
Idag ser många Israel på Ariel Sharons beslut att lämna Gaza som ett säkerhetspolitiskt misstag. Ett misstag som ledde till 7 oktober när över 1000 israeler dödades i Hamas attack mot landet, säger den tidigare diplomaten Alon Liel. Men sen finns det också de israeler som inte tänker på Gaza från ett säkerhetspolitiskt perspektiv främst, utan som en gudagåva. Några av dem är samlade på den där kullen på gränsen till Gaza, där vår reporter Mattias Pleijel står.
Runt omkring oss hundratals män och kvinnor, barn, vissa nästan nyfödda, i armarna på mammor som visar och pekar. De har kommit från den israeliska staden Sderot. Vissa i chartrade bussar, andra till fots. De är israeliska bosättare. Många bär vapen, flera står och ber. Och i megafonerna så skriks slagord som Gaza, vårt för alltid.
We believe that all Israel belong only to the Jews.
Motti Shomron säger att han kommer från Neve Dekalim, en illegal bosättning i södra Gaza som Israel övergav 2005. Nu vill han tillbaka.
What are you going to do with the millions of Palestinians living there?
Million Palestinians have to leave to Paris, to London.
Who gives you this right to the land?
God gave us all the land of Israel.
Motti Shomron och resten av demonstranterna på den här kullen är en del av den religiösa bosättarrörelsen i Israel. De menar att Gaza tillhör ett historiskt Israel som de fått av Gud.
It's like they took some part of our heart and they broke it, took it away from us. Because every part in the promised land, in the holy land, is like a piece of our heart.
När vi förlorade Gaza, ja, då var det som att någon tog en del av vårt hjärta, säger 39-åriga fembarnsmamman Nama. Hon tror att Gazas 2 miljoner palestinier självmant kommer att vilja lämna området och bosätta sig i andra länder.
Lots of them just want to go, want to have another chance in other countries.
How do you know that?
Before the war began, many of them just leave. Many young people leave, and even now, when they have the opportunity to open the gates, just leave, and they want to have another place.
Hamas terrorattack den 7 oktober 2023 och nästan 2 års krig i Gaza, ja, det är en möjlighet, säger Moti Shomron. En möjlighet att förverkliga drömmen.
But now is the chance to come back and to build all the land of Gaza, but only by Jews.
De här åsikterna som vi precis hört, alltså att deportera hela Gazas befolkning, det är något som långt ifrån alla israeler ställer sig bakom.
Ja, men även om de här aktivisterna är få så har de ett oproportionerligt stort inflytande över premiärminister Netanyahu och hans regering.
The balance of power in his government is maintained by far-right anti-Arab parties who want to continue this war for their own reasons.
Det här är Jair Rosenberg, skribent på den amerikanska tidskriften The Atlantic, och han följer den israeliska inrikespolitiken väl. För att behålla makten är Netanyahus regering beroende av stöd från extremhögern. Partier som är öppet anti-arabiska. De förbjöds att verka i det israeliska parlamentet på grund av rasism under en period. Och de har egna intressen i det här kriget.
And their own reasons include conquering the Gaza Strip, ethnically cleansing Palestinians from some or all of it in order to put in Jewish settlements.
De vill erövra Gazaremsan och genomföra etnisk rensning av palestinier från delar eller hela området för att kunna etablera judiska bosättningar, säger Rosenberg. Bosättaraktivisterna har aldrig förlåtit den israeliska staten för att de blev vräkta från Gaza.
And they've always wanted to go back, but they never had any chance, right? Hamas controlled the area. But then Hamas attacked Israel and started a war. And then Israel went into Gaza in response to October 7th, and the settler right perceived an opportunity to actually reverse this historical wrong.
Vet man hur Netanyahu resonerar om det här?
Han stödjer tanken om att Gazabor ska få lämna området om det finns länder som är villiga att ta emot dem. Men han uttrycker sig inte lika drastiskt som bosättarrörelsen som öppet säger att de vill att Gazaborna ska bort från Gaza. Det vi vet säkert är att han i alla fall inte har råd att göra sig ovän med de här grupperna.
These people hold the balance of power in Netanyahu's government. They decide whether or not his government stays up or falls. And they thought, well, now that we're in Gaza, we could stay. And we could take some of the territory and we could put Jewish settlements there again. And they have been working on this for years.
Det här är något bosättaraktivister har jobbat för i åratal. Och efter Hamas-attentat i oktober 2023 har de här idéerna fått nytt liv. Och så händer ju det här, Viktor.
Just den där AI-videon, eller?
Mm. Donald's coming to set you free. I en AI-genererad video som USAs president Donald Trump delade tidigare i år sitter han solbränd på en strand i Gaza och delar en drink med Netanyahu. Palestinska familjer ses komma ut ur grottor eller tunnlar ut mot ljuset.
Och visst regnar det pengar från himlen om man ser Elon Musk sitta där och äta en hummustallrik.
Mm. Han kanske är raderad nu.
Phenomenal. And I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad. This could be so magnificent.
USAs tidigare president Joe Biden har alltid uttryckt stöd för Israel, men han var tydlig på en punkt. Gaza ska styras av palestinier, säger Rosenberg.
President Joe Biden was saying absolutely not. You will not displace Palestinians permanently from Gaza. You will not put settlements in. Gaza will be turned over back to Palestinians.
Trump, han tyckte däremot inte att det var någon dum idé att erbjuda palestinierna en annan trevligare plats att bo på för att bereda plats för Mellanösterns riviera.
Do that, you need to relocate all the Gazans, right? Which is what the far right wanted. Not only did Donald Trump stop this pressure on Netanyahu, he reversed it.
Så med den här videon och den här idén om en riviera på Gazas strand så kastade Trump om begreppen totalt.
Mm. Den och annat Trump sagt legitimerar idén om att det på något sätt vore okej att ta Gaza. Trump vill bygga hotell, bosättarna vill få ett judiskt hemland. Och ju längre kriget fortsätter, desto troligare är det att de får som de önskar sig, säger Rosenberg.
Right, and so he basically switched America's sides on this and switched the pressure on Netanyahu all in one direction. And so ever since he did that, right, we have been on sort of a slope where the longer the war goes on, the more likely that they may attempt to do this.
Nyligen fick Netanyahus regering ta emot ett brev med krav på att bosättaraktivister skulle få besöka norra Gaza för att prospektera för nya bosättningar där.
Signed by one third of the lawmakers in Netanyahu's coalition. Right, so this is not a fringe movement.
Det där brevet hade undertecknats av en tredjedel av ledamöterna i Netanyahus regeringskoalition. År av lobbying hade gett resultat. Det här är inte längre en obetydlig liten rörelse, konstaterar Rosenberg.
Och det där brevet hade skrivits av en organisation som leds av den här kvinnan.
Daniela Weiss, I'm from Swedish Radio. Swedish.
79-åriga Daniela Weiss är en av de mest tongivande bosättarna i Israel och ledare för den så kallade Nachala-rörelsen.
Nachala movement is our movement, it's homeland, means homeland, is now concentrating efforts on influencing the government to start Jewish communities in the northern part of Gaza, which is very close to the big city of Ashkelon.
Daniela säger att hon vill pressa den israeliska regeringen att redan nu tillåta bosättningar i norra Gaza.
So what we are demanding today is to demanding from the government to enable our groups of families to settle Gaza today. We are ready today. To do it. We mean today, we mean we are ready to move into tents, we are ready to move into little shacks.
But there's a war going on.
No, the war is now already towards the south. What the army does here is to see that no terrorists are left. So like they clean the area for settlements to be established.
But vi står redo att flytta right in away. I tält eller i små skjul. I norra Gaza är det möjligt. Armén ser till att inga terrorister är kvar. De rensar området så att bosättningar kan etableras, säger Daniela Weiss.
So we as civilians, we encourage the army to hurry up so we can establish communities now.
So what will happen to the Palestinians?
The Palestinians will go to Indonesia, to Africa, to other the chapter of Gazans ended in the annals of humanity. No more Gazans in Gaza after the attack of October 7. They finished their career.
But is it right to expel people from their homes?
People will judge, not me.
Många i Israel ser Daniela Weiss som en farlig extremist. Både Kanada och Storbritannien har satt hennes organisation på sanktionslistor för våld mot palestinier. Men hennes tankar har stöd av ministrar i Netanyahus regering. Och på flaggor i Jerusalems gamla stad står slagorden som ekar av magarörelsen i USA. Make Gaza Jewish again.
We really want it to happen. We're dreaming about it. We were here already like 20 years ago. And we're just waiting to come back.
På kullen blickar 25-åriga Rina ut över det som är kvar av norra Gaza. På hebreiska betyder hennes namn glädje. Hon känner hopp, säger hon, när hon ser förstörelsen.
I'm really happy that it looks like this right now, that it's destroyed. And I'm like proud of my army that are doing these things, and I want like it's just more like just it's like our land, and we love it so much. I'm with hope that it will be continue to destroy them.
Så här långt har vi hört om familjer från Gaza City som väntar på slutstriden. Om ett Israel som alltid varit delat i synen på de ockuperade områdena. Och om bosättarrörelsen som nu ser sin chans att göra Gaza till en del av ett judiskt hemland.
Five principles for concluding the war.
Så vad vill han då, premiärminister Benjamin Netanyahu? Vad vet vi egentligen om detaljerna i hans plan för Gaza?
And let me summarize it.
På den där presskonferensen som vi pratade om i början av avsnittet så presenterade han en plan för att, som han säger, avsluta kriget. Och målet det är att avväpna Hamas.
One, Hamas disarmed.
Låta Israel ta över ansvaret för säkerheten i Gazaremsan.
Israel has overriding security control.
Och införa ett civilt styre efter kriget. Ett styre som enligt Netanyahu varken ska inkludera Hamas eller palestinska myndigheten i Västbanken.
So it's neither Hamas nor the PA.
Och det gör det ju lite oklart vilka som då ska komma in och styra.
Högst oklart får man väl säga. Men det första steget, som kanske är tydligast, det är att gå in i Gaza City, krossa Hamas och befria israeliska gisslan.
Den här upptrappningen av kriget är ju förödande för Gaza, men den är faktiskt inte heller helt poppis bland israelerna.
Så här låter det på gatorna i Tel Aviv och Jerusalem. Enligt flera opinionsundersökningar vill en klar majoritet av befolkningen se en förhandlingslösning som gör att Hamas släpper den kvarvarande israeliska gisslan och får slut på kriget.
We fully control the sky.
Och den tidigare diplomaten Alon Diel stödjer de här kraven.
In the land, in the sea, in the whole region, and we ourselves we admit, our government admits that it, we fight against the remnants of Hamas.
Han menar att den här sista striden kommer stå Israel dyrt på många sätt, moraliskt, diplomatiskt och ekonomiskt. Det vår militär gör nu är en kamp mot spillrorna av Hamas, några tusen milismän med lätta vapen, säger Alon Liel.
When you conduct such a war that you have such a military giant jumping on few thousands of terrorists that are surrounded by 2 million civilians, among them half under the age of 18, doesn't look reasonable.
När en militär jätte ger sig på några tusen terrorister omgivna av 2 miljoner civila, bland dem många barn, så blir det orimligt, säger han.
Men det är inte bara diplomater som är kritiska till Netanyahus strategi nu. Nära 600 tidigare chefer inom den israeliska armén och säkerhetstjänsten skrev nyligen under ett gemensamt uttalande där de menar att ett fortsatt krig inte ger Israel mer säkerhet och att det dessutom riskerar gisslans liv.
Men sen finns det såklart andra än bosättaraktivister som sympatiserar med Netanyahus plan.
Enough is enough and we have to end the story. In this way or another.
Kobe Michael är senior forskare vid Institute for National Security Studies vid Tel Avivs universitet och Miskav-institutet i Jerusalem. Och han är otålig. Vi måste få ett slut på det här kriget på ett eller annat sätt, säger han. Kobe Michaels egen inställning är glasklar. Han likställer en förhandlingslösning med att Israel erkänner sig besegrade. Det skulle kräva alldeles för stora eftergifter.
Switching my eyes is to surrender, okay?
Kobe Michael är inte bara säkerhetsanalytiker. Han är också före detta officer inom den israeliska armén. Och i den rollen utvecklade han en personlig relation till Gazaremsan.
Jag hade historical privilege to be one of the founders and the first commander of the Israeli-Palestinian Security Coordination Apparatus in the Gaza Strip.
Under Oslo-processen, alltså fredsprocessen på 90-talet som vi talade om tidigare, så tjänstgjorde Kobe Michael som chef för en israelisk-palestinsk koordinationsstyrka baserad i Gaza. Där bodde han, inhyst i en barack med palestinska kollegor, och tillsammans patrullerade de Gazaremsan. Det var en tid då han själv kände att israeler och palestinier var på väg mot fred.
The idea that I mean the sense that you are part of the history, okay? You are not only part of the history, you are a history maker in this regard.
Det kändes som att jag inte bara var en del av historien, utan var med och skrev den. Precis som diplomaten Alon Liel har Kobe Michael också ätit lunch med den legendariska palestinska ledaren Yasser Arafat.
Even fed me with food using his hands and fingers and putting the food in my mouth in the Mukatta in the city of Gaza.
Men idag, runt 30 år senare, är Kobe Michael alltså en av dem som är för en fullständig israelisk ockupation av Gaza. Anledningen, menar han, är enkel.
Israel cannot accept existence of Hamas in the Gaza Strip, and Hamas does not intend to disarm itself.
Efter Hamas attack den 7 oktober 2023 kan inte Israel acceptera att Hamas finns kvar i Gaza. De kommer inte frivilligt lägga ner vapen, säger Kobe Michael, och varnar för att Hamas kommer fortsätta attackera Israel om organisationen tillåts överleva.
They believe and they continue and repeatedly saying what many people in the world are refusing to hear and to understand, that they will continue. So what exactly are the expectations that Israel will enable that along its borders? Can you imagine any country in the world would have tolerated something like that?
Kobe Michael, ska vi säga, förespråkar inte en annektering av Gaza som bosättarrörelsen, men menar att remsan måste ockuperas av Israel för att, som han säger, byggas om från grunden.
And it will not be easy. The Gaza Strip does not exist anymore today. It's totally destructed.
Till att börja med ser Kobe Michael framför sig att Israel inför ett militärstyre i Gaza vars främsta uppgift ska vara att inte Hamas eller någon annan palestinsk terrororganisation återetablerar sig i området. Sen, om säkerhetsläget tillåter, ska Israel bitvis börja ge ifrån sig makten till ett lokalt styre bestående av Gazabor.
These local governments will be supported by a regional Arab mission force backed by the US and the international community. And on a very gradual manner or process that I think that will last 3 to 5 years, it will take part by part, it will take control part by part over the territory and the population, will begin the reconstruction process.
Det nya styret kommer behöva stöd av en insatsstyrka ledd av arabländerna, som i sin tur stöds av USA och det internationella samfundet. Därefter börjar arbetet med att bygga upp Gaza igen, tänker han sig. Men Israel måste fortfarande ha det Kobe Michael kallar för freedom of military action, alltså möjlighet att gå in militärt och undanröja säkerhetshot när det uppstår.
And if there will be a need to enter to the Gaza Strip to arrest or to kill the terrorists and to dismantle the terror infrastructures that they built, we will do that.
På sikt hoppas Kobe Michael att det här kan leda till att palestinska myndigheten i Västbanken tar över allt större ansvar i Gaza, något Netanyahu-regeringen hittills avfärdat. Men Kobe Michael däremot ser till och med framför sig en lösare palestinsk statsbildning, kanske en federation mellan Västbanken, Gaza och Jordanien. Men, poängterar han om och om igen, det blir inte lätt, det kommer ta tid. Och först och främst måste Hamas avväpnas och förstöras som organisation.
Hamas must be thrown out from there. Otherwise, as long as Hamas there, nothing positive will happen there in the Gaza Strip. Nor for the Palestinians, neither for the Israelis and the entire region.
Kobe Michael tjänstgjorde i Gaza lärde han känna många palestinier personligen. Han säger att han hjälpt tidigare vänner lämna den palestinska enklaven till Egypten sedan kriget började.
You've been there, you patrol there, you know the place. How do you feel on a personal level seeing the...
Och jag frågar honom hur han känner inför den enorma förstörelsen som kriget orsakat.
You have to use the term of catastrophe, okay? It is a huge, I would say, disaster, mainly for the Palestinians themselves. I think that they brought that by their hands. I would like to remind our listeners that Hamas was elected by the Gazans, okay? Hamas was supported by the Gazans.
Ett Gaza som efter en israelisk ockupation ska byggas om från grunden, men där Israel behåller full säkerhetskontroll. Det är alltså säkerhetsanalytikern Kobe Michaels vision. Ett förslag som har många likheter med Netanyahu-regeringens plan. Men Ulrika, vi har ju hört en hel del israeliska röster nu på temat vad Israel vill med Gaza. Men synen på mycket av det som presenterats från Netanyahu och andra måste ju se helt annorlunda ut från ett palestinskt perspektiv.
Definitivt.
You know, there have been so many plans and the majority of them have been without Palestinian input. That's really crucial.
Det här är den brittisk-palestinska statsvetaren Yara Hawari som sitter i ledningen för den palestinska tankesmedjan Al-Shabaka som har sin bas på Västbanken.
When I say Palestinian input, you know, I'm also specifically talking about Palestinians from Gaza, their input, because it is up to them to decide, you know, what happens next in terms of governance, in terms of reconstruction.
Hon förkastar Netanyahus förslag för Gazas framtid. Att en kombination av arabiska och en odefinierad palestinsk grupp politiker ska ta över det civila styret av Gazaremsan efter kriget.
I don't think we should entertain this idea. You know, why should an outside force be involved in the governance of Palestinians? You know, isn't that the root cause of everything in the first place?
Det här, det är ju själva kärnan, menar hon, att palestinier de senaste 100 åren inte fått en ärlig chans att definiera sin egen framtid.
Palestinians have been denied sovereignty and the right to define the contours of their own future for the last 100 years or more.
Och bara för att tydliggöra, den palestinska myndigheten styr ju Västbanken.
Medan Hamas haft den militära och politiska makten i Gazaremsan. Det har inte hållits val varken där eller på Västbanken sedan 2006, ska vi säga. Netanyahus regering har varit tydlig med att just Hamas inte kan få någon roll framåt i Gaza och flera av de politiska ledarna för Hamas har ju också dödats i kriget.
Men finns det då någon annan politisk kraft egentligen som kan ta över Gaza framåt?
Det är väldigt oklart hur alternativen skulle se ut. Det medger Yara Hawari också. Men hon håller fast vid att det är befolkningen i Gaza och ingen annan som ska bestämma vilka som ska styra.
I don't think Palestinians whether in Gaza and the West Bank or in the 48 lands should have their leadership forced upon them. And I think the question shouldn't be, you know, what is the alternative to Hamas? It should be what is the alternative to decades of brutal Israeli military occupation?
Problemet är formulerat på fel sätt. Det här handlar inte om vilka palestinska politiker som skulle kunna vara ett alternativ till Hamas, säger Yara Hawari. Själva grunden till problemet är ockupationen. Hur ska goda politiska krafter kunna växa fram i skuggan av konstant våld, undrar hon.
You can only imagine how much Palestinians would flourish socially and politically if they were not under a brutal military occupation. So I really think that question needs to be turned on its head.
Yara Hawari tycker att omvärlden har köpt Netanyahus sätt att se på framtiden i Gaza. Att frågan om att förflytta palestinier till grannländerna eller Sydsudan ens kan tas på allvar ser hon som ett tecken på hur långt samtalet har förflyttat sig.
I think we have to be very clear with the terminology here. This is ethnic cleansing. And ethnic cleansing is morally and ethically wrong.
Vi måste använda rätt ord för att beskriva det som händer, säger hon. Att med militärt våld flytta människor bort från sitt hemland och flytta in andra personer, det är etnisk rensning.
It's unbelievable to me that this is being talked about so casually as an option. It's not an option. Palestinians should be able to live and thrive on their own land. And I think the fact that this is, you know, considered as something radical should tell you about the state that of the world that we live in.
En avgrundsdjup klyfta i synen på Gazas framtid mellan israeliska och palestinska analytiker. Och medan omvärlden filar på förhandlingslösningar och demonstranter intar gatorna i Israel, fortsätter angreppen mot Gazas stad. Tillbaka till vår reporter Lina Mahlers. Hon följer två palestinska kvinnor som bor tillfälligt i Beirut, men har barn kvar i Gaza.
Kort efter nyheten att Israel inlett sin invasion av Gaza City får jag tag på Nour igen. Hon som har sin skadade man och 7-årige son kvar där och följer utvecklingen minut för minut. Och nu har hon fått beskedet hon fruktade. Hennes son befann sig precis där en av Israels bomber slog ner. Jag blev som galen, berättar hon på telefon. 7-årige Josef hade gått till ett café alldeles intill huset för att köpa något. Då bombade israelisk militär byggnaden. Alla av de barn som var runt omkring honom dödades, men Gud skyddade honom, säger Nour. Fysiskt är sonen oskadd, men han mår inte bra, säger hon. Bilden av de som dog runt omkring honom lämnar inte hans näthinna. Hennes man Ahmad säger på telefon från Gaza att det vi nu ser bara är en upprepning av historien. Av 1948 när 750 000 palestinier flydde och fördrevs från sina hem och aldrig tillåts återvända. Han är övertygad om att Israel inte kommer att bygga upp Gaza igen. De kommer att fortsätta pressa oss för att driva ut oss från Gaza. Det finns inget liv, ingen el, inget vatten, ingen mat. De kommer att fortsätta att kväva oss så här tills vi själva säger att vi vill lämna, säger Ahmad. Han bryr sig inte om vem som styr Gaza så länge dödandet tar slut. Jag stöder att Egypten kommer, att internationella kommer för att stoppa blodflödet, döden och förstörelsen, det som pågår varje dag. Sen löser vi de andra frågorna, säger han. Nour har börjat tvivla på att hon någonsin kommer att återvända till Gaza. Ibland förlorar jag hoppet om att jag ska få se min son och min man igen. Kan du föreställa dig? Det finns ingen framtid i Gaza, säger hon, och sätter igång en nyhetssändning. Ödelagda gator, hus som helt jämnats med marken, kilometer efter kilometer av ruiner. På TV rapporterar en journalist från kvarteret Tufah i Gazas stad som Israel nu bombar, där hela områden jämnats med marken. Ser du, det finns inget liv, inget Gaza. Det går inte att återvända till Gaza, säger Nour. Inte ett enda hus står kvar. Hon har inget hopp alls om att förhandlingar skulle kunna ändra på det. Netanyahu säger att han vill fördriva, Trump vill fördriva. När kriget tar slut kommer det inte att finnas någon kvar i Gaza, säger hon. Nour tittar på gamla fotografier och videor från hemmet i Gaza. Morgonkaffet på balkongen, turerna med barnen till havet, kvällar på upplysta restauranger. Hon säger att hon ångrar att hon inte dokumenterade mer.
وهلا بندم في كتير لحظات بقول انا كيف ما كنتش انا مثوره.
För henne finns Gaza nu bara i minnena.
غزة معدومة ما بتشوف الا ركام ركام بس ام حياة اكل شرب عيشة يعيشوها ما في.
Gaza jämnat med marken, du ser bara ruiner. Ett liv att leva, mat, vatten, trygghet, det finns inte.
Sämjani, mamma?
Något kvarter bort här i Beirut fortsätter Ibtisam samtalet med sin son Mohammed i tältlägret i Gaza City.
Angeta Gaza, la tasmah li aish. Inte biddak innak tsafir barra Gaza lamuddat aqal shi 5 snin.
Han tror att befolkningen måste lämna Gaza i minst 5 år om det ska gå att bygga upp Gaza igen. Allt är så förstört. Innan de bygger upp igen så att livet kan återupptas. Efter de här 5 åren återvänder vi, säger han. Ibtisam lägger på luren. De kommer att radera Gaza, säger hon. Ibtisam kommer från flyktinglägret Jabalia i norra Gaza. Hösten 2023 flydde hundratusentals människor norra Gaza efter israeliska bombningar. Nu bor bara några tusen kvar i området. De invånare som tidigare levde där har flytt till Gaza stad.
Tegriban masahu. Yani bolik damar lama galu damar 100% damar 100%.
De utplånade dem nästan 100% förstörelse.
Madinat Gaza hayamalu zay ma sar bil Jabalia wa bil Shamal bil Fa'a.
Precis som de gjorde i norr försöker de nu göra mot staden Gaza, säger Ibtisam. I bokhyllan inte soffan har hon ställt böcker med palestinsk historia. Hon säger att barnen måste känna till sitt ursprung.
Mamma, Palestina baladhom, lazim ya'rfu kull shi 'anna. Baladna. Biharbuna harabuna bil ta'irat, bil sawariq, bil qadayif, bikull harabuna harabuna.
Är inte Palestina deras land? De måste veta allt om det. De har krigat mot oss med flygplan, missiler, granater, med allt. Men det här är vårt land och vi kan inte ge upp det, säger hon. Vi är inte som de säger terrorister. Vi har rätt till vår mark. Israel har sagt att varken Hamas eller den palestinska myndigheten på Västbanken ska ha någon roll i Gazas framtida styre. Det finns rapporter om att USA och Förenade Arabemiraten diskuterat att leda en tillfällig administration i Gaza, medan Egypten föreslagit ett teknokratiskt övergångsstyre med internationellt stöd. Vem ska styra oss, frågar Ibtisam. USA, Israel? Vem har gett dem rätt till det? Folket i Gaza ska styra sig själva, inte andra länder, säger hon. För henne är det tydligt vad Israel vill ska hända med Gazaremsan. De har en politik av fördrivning, svält, död och förstörelse. Deras mål är inte bara Hamas. Deras mål är att utplåna det palestinska folket och särskilt Gazaborna, säger hon. Och så tar hon upp uppgifterna om att Israels regering inlett samtal med Sydsudan om att tvångsförflytta Gazas befolkning dit. Men varför ska vi åka till Sydsudan? Vad finns där, frågar hon. Hon säger att invånarna kommer att vägra och håller fast vid tanken på att någon gång kunna återvända till Gaza. Vi önskar att vi kan återvända till vårt land, att de säger det är slut, vapenvilan har inträtt. Blodflödet har stoppats, kriget är över och våra barn kan gå i skolan och vi bygger upp Gaza igen, säger hon.
Den israeliska regeringens plan på att inta hela Gazaremsan har mött hård kritik från stora delar av det internationella samfundet. Och nu hotar mäktiga länder som Storbritannien, Frankrike och Australien med att erkänna Palestina som stat för att pressa Israel att avsluta kriget. Ett erkännande som Sverige gjorde redan 2014.
Jag tycker att det som har hänt visar att vi tog rätt beslut.
Om rörelsen för att erkänna Palestina som stat i nästa avsnitt av Konflikt.
Nu kanske det är för sent.
Konflikt om Israels plan för Gaza i slut. Reportrar har varit Mattias Pleijel på plats i Israel och Lina Malers i Libanon. Tekniker var Kalle Hedlund och Rasmus Håkens. Producent Ulrika Bergqvist och jag heter Viktor Lövgren. Och så har vi en rättelse. I en tidigare version av det här avsnittet sa vi felaktigt att Israel attackerade Egypten, Syrien och Libanon i vad som kommit att kallas för sexdagarskriget eller junikriget. Rätt ska vara att Israel attackerade Egypten, vilket drog in Syrien och Jordanien i kriget. Rättelsen i podden gjordes den 3 september 2025.